SLA Sportpodd. Vi är tillbaka igen. Jag, Oskar Rikstrand, sitter här. Mitt emot mig, Erika Augustsson.
Hallå.
Välkommen.
Tackar, tackar.
Bredvid dig, Jan Larsson, sportchef.
Ja, absolut. Jag är med.
Hur mår du?
Ja, jag mår alldeles utmärkt. Så är det ju. Även om det är lite tuffa tider för många så man var glad att det funkar.
Det är snart en vecka sedan vi spelade in det förra avsnittet. Hur har din vecka varit sedan dess?
Ja, men det har ju varit en bra vecka. Vi var ju igång och jobbade i helgen då. Och då är klart att då är det ju sport i stort sett hela tiden då. Men jättekul och roligt med IFKs match, måste man ju nämna, mot Kristianstad borta. Och trots massa skador så åker man ner och vinner. Det är jäkligt starkt gjort. Och sen utöver det så har man väl... Jag försöker röra på mig så gott det går och ut och ja, ta mina promenader, så att det känns bra.
Erika, du rör på dig för fullt, vet jag. Vad har du gjort senaste veckan?
Ja, jag brukar cykla en hel del, men senaste veckan har det blivit ett cykelpass. Annars har jag sprungit några varv på Billingen och även varit uppe och simmat lite i Simsjön. Eller på att säga, simma kanske inte var, men jag har varit uppe och tagit ett dopp i Simsjön en kall kväll här, så att det är härligt.
Det är ju helt sanslöst. Många grader var det, vet du det eller?
Det hann kroppen inte riktigt registrera, men ja, det har gått ner lite sen i somras, det kan jag lugnt säga.
Nej, precis. Men det har ju blivit populärt, jag har förstått. Det är ju en del som håller på med sån här dårskap och vinterbadar, så att ja.
Ja, jag var uppe i klass 1-varning där här om kvällen och det var inte så rätt trångt på stranden direkt, men kan jag rekommendera. Härligt.
Idag är tanken att vi ska prata mycket motorsport med fokus på enduro och cross. Och det är därför vi är så glada att du är här idag, Erika.
Ja, men tack. Jag är också väldigt glad att få vara här och vara med på det här.
Vi är ju bra på mycket, men du är ju bäst när det kommer till motorsport. Kan du berätta lite om din bakgrund inom motorsporten?
Jo, men jag har väl min familj att tacka där. Brorsan fick en liten hoj när han var liten, en liten rosa PV50. Och jag som stora syster tyckte det var det tråkigast jag hade varit med om. Behöva följa med familjen ut på tävlingar i husbilen och plågas på det sättet. Men till slut fick jag en kamera tryckt i händerna 2008. Sen har det rullat på. Nu är jag minst lika intresserad som nästan av familjen. Så att, det är det som har tagit mig hit och tagit mig in på sporten på SLA. Och nu är det sport på heltid och hjärtat brinner såklart lite extra för motorsporten med motocross och enduro i fokus liksom.
Larsson, hur stort är motorintresset här i stan?
Ja, men överhuvudtaget, inte bara Skövde utan vårt spridningsområde, inte minst i Tibro då, så finns det ju enorma, både stort kunnande och väldigt fina traditioner på det här. Så att bedömningen är ju att intresset är ju gediget och stort, va? Och det vi har även liksom tidigare, Ease Racing var ju också varit stort tidigare och Speedway-intresset finns då, även om laget finns uppe i Mariestad, så att... Och, ja, men överhuvudtaget så är det så. Även rally, jag kommer ihåg när rallytävlingar Skaraborgsnatta var ju en stor grej för längre tillbaka i tid. Drog, inte som Svenska rallyt, men inte långt därifrån alltså. Så att det finns ett grundmurat intresse för motorsport. Så det är ju roligt att vi kan plocka upp det. Försöka plocka upp det så gott vi kan här på SLA också.
Ditt motorintresse, Oskar, hur tror du det?
Det är väl... Jag vet inte om jag ska säga obefintligt. Jag tycker ju att det är intressant och jag ställer mycket frågor till dig och jag vill att du ska lära mig så mycket du kan. Mm. Och jag känner att det går framåt, men jag har ju en obefintlig grund att stå på.
Jag tycker du jobbar på den bra. Det känns som att vi tar steg här.
Vi tar små steg framåt och jag tänker att vi kastar oss rakt in i det. Det har ju varit en speciell säsong inom idrottsvärlden. Vi har varit inne på det förut när vi har pratat andra sporter. Erika, du har ändå varit på en del motortävlingar den här säsongen, framförallt enduro.
Mm.
På vilket sätt har den här säsongen påverkats av coronapandemin?
Ja, men på många sätt, alltså, som du säger, som alla andra sporter såklart. Vi skulle haft SM-premiär i enduro-serien i Tibro i våras. Det blev inställt eller framflyttat och sen blev det omskrivet flera gånger om tävlingskalendern. Till slut så tog FMCK Skövde över SM-premiären den helgen de skulle haft VM istället. Så det har ju liksom påverkat väldigt mycket och när man är ute på tävlingar så är det ju liksom publikfritt. Jättetråkigt för, ja, för de som är ute och det blir liksom inte samma jippo runt det så. Men för förarna så har det väl egentligen inte hänt så mycket från det att man startar liksom tävlingen. För de kör ju på samma sätt ändå och det är ingen kontakt i spåret på det sättet. Men runt om har det ju varit väldigt annorlunda och framförallt med planeringen och det har ju strykits och flyttats och tillkommit har det absolut inte gjort, men ändrat stävlingar så sätt. Så det har varit annorlunda.
Vad, Rika, vad vet vi om, ja, det skulle ju varit ett VM som sagt i Skövde Enduro, det är ju helt fantastiskt. Det understryker ju då hur stort intresset och kunnandet är i den här sporten. Liksom, vad vet man om nästa år där?
Jo, men det är väl inte en spikad kalender för nästa år, mig veteligen. Men Skövde som klubb har ju absolut gått ut och sagt att SM-helgen här nu blev ju ett fint genrep för att förhoppningsvis kunna genomföra VM-tävlingen nästa år. Så det vet jag att det är absolut målet, och det hoppas väl både vi, jag personligen, och vi i Skövde och klubben och ja, förbundet, Svemo, det svenska förbundet också, att det ska bli så. Så det hoppas vi. Det
vore ju grymt. Alltså, vi har ju haft VM förut i Skövde, men jag kommer ihåg rätt, med start och mål nere, eller på Hedner nere. Så att, det vore ju en höjdare om vi kunde få tillbaka det till Skövde, men det verkar ju så.
Mm, vi hade EM för något år sedan här i Skövde, och innan dess har ju VM varit i Karlsborg vid flera tillfällen. Så att det har ju varit här och nosat sådär, men vi hoppas att det blir nästa år igen.
Om vi börjar i enduron som vi är i nu, vilken har varit höjdpunkten den här säsongen enligt Erika?
Jag skulle ju vilja säga, eller kunna nämna novemberkåsan, för det, om man ser till hela enduro-säsongen så, för det är alltid en höjdpunkt oavsett vem som vinner eller vad som händer, för det är ett jippo utöver det vanliga, och i år skulle det körts i Gävle, men det blev inställt på grund av coronan, så den får vi stryka och hoppas att jag kan nämna det nästa år istället. Men höjdpunkten i år här då, det får jag ju säga är ja, att det blev SM i Skövde helt enkelt. Att vi kunde starta en SM-serie som ändå blev med flera deltävlingar, och att det blev körning. Och i Skövde dessutom då.
Just det. Vad finns det att säga om SM-helgen som var i Skövde?
Ja, höga förväntningar på ett sätt. För det blev ju en sen premiär här i augusti. Mm. Sen blev det hemmaseger i första tävlingsdagen. Albin Elofsson tog hem det efter att Karl Skogas Micke Persson hade kraschat bort sig första dagen. Det kanske var lite det som gjorde att Elofsson hade en liten enklare väg till att ta sitt första SM-guld på seniornivå här också. Men absolut välförtjänt. Så ja, det är väl en höjdpunkt skulle jag säga.
Det är bra, för du har ju gjort ett par intervjuer inför det här avsnittet. Och Albin Elofsson, som vi är inne på nu då, är en av personerna du har pratat med.
Precis.
Ska vi lyssna på hur det lät när du pratar med Albin Elofsson här?
Det tycker jag vi gör. Vi har ju en konstig säsong bakom oss på många sätt här, och även enduro och SM har ju påverkat sådär, men du knöt ihop säcken fint och fick med det första senior SM-guldet. Vad säger du själv om säsongen som har varit?
Ja, helt klart får man väl börja med att den har varit väldigt speciell på grund av corona och hur det har påverkat oss i det allmänna och i tävlingssammanhang då. Men att vi fick ju ihop en SM-serie där till slut, eller demo, och fick ju ändå ihop ett gäng tävlingar, så det var ändå bra, men det var ändå liksom restriktioner och så, men jag var laddad och skulle försöka verkligen knyta ihop säcken och få ihop en hel säsong utan att försöka hålla mig från skador och andra problem då. Sen så gick det inte felfritt, men lyckades ändå vara jämna sen säsongen. Det resulterar ju som sagt i ett SM-guld både totalt och i seniorklassen då.
Mm, ja, precis. Hur starkt eller hur stort är ett SM-guld första på seniornivå så här, eftersom du har ju kört många säsonger, men nu kom första seniorguldet?
Ja, nej, men absolut. Det är skönt. Det är en bock i listan kan man väl sammanfatta det som. Det kan väl inte säga att det kanske är största meriten, men den är tung helt klart. Men att det har ju varit ett tag sedan jag vann ett SM, och men nu så fick jag äntligen ihop det igen, och det kändes ju otroligt skönt att visa att ja, jag har kapaciteten för att vara snabbast i Sverige.
Andra platsen på Gotland här då, ligger några veckor bak i tiden nu. Vad säger du om den tävlingen?
Sammanfattningsvis så var jag väldigt laddad och sugen på tävlingen. Sen så var man lite osäker. Det var ju väldigt länge sedan man tävlade och långlopp. Och Gotland året innan det så var ju lite knaggligt då, men nu så var jag sugen på revansch och visste att jag har bra chanser på att vinna. Och Ja, men sen så lyckades jag inte riktigt få till racer som jag hade velat. Hade lite problem med lite omkörningar och kom inte om riktigt och förlora en del tid där. Men att sen så råkade jag glida i kull och fick växelspaken av också. Ja, racet gick väl inte helt perfekt och det måste det nästan göra för att kunna vinna Gotland liksom. Sen så här känslan efteråt är att jag vet att om det hade stämt så hade jag nog stått överst på pallen.
Mm. Hur ser nästa säsong ut? Hur går planerna och vad är klart så att säga?
Kontrakt har väl egentligen ingenting klart i skrivande stund, men att jag planerar för att köra full VM-säsong och lägga allt fokus på det i princip, men att SM kommer ju köra det deltävlingar som jag känner att det kommer ge mig någonting och inte störa satsningen mot VM då. Sen så lär det ju bli de långloppen som funkar, framförallt Gotland, Stångebro är lika sant om hjärtat. Sen så finns ju Rännerslättsloppet också, men det är ju lite mer, det brukar alltid krocka med någon annan tävling internationellt, men att ja, och sen så har vi ju avslutande Kåsan då, så det är väl det som är planen och ambitionen.
Så låter Albin Elofsson. Larsson, får jag börja med dig lite? Vad har du för tankar när man säger Albin Elofsson?
Ja, men Albin Elofsson är ju... Han har ju varit... Ja, dels har han ju varit väldigt, väldigt lovande. Han var ju väldigt duktig som junior. Och sen lyckades han ju faktiskt kliva upp på den högsta nivån. Och nu har han ju då, om jag... Erika får rätta mig här om jag kanske tappar någon detalj här, men han har ju vunnit tunga som Novemberkåsan. Han har ju nu vunnit Gotland Grand National. Och nu tog han sitt första SM då på seniorsidan. Så det är klart att det där är ju väldigt starka meriter. Och det gör man ju inte om man inte fixar det här. Va? Och det var intressant att säga att han hade inga kontrakt klart i och för sig. Men målet var ju för honom att köra en hel VM-serie. Och det är väl det som han behöver göra nu då för att kliva upp ytterligare. Liksom. Åkmässigt har han säkert kapaciteten. Sen är det väl alltid i den här branschen att man... har ju en tendens att köra omkull och skada sig, och det är ju ingen riskfri verksamhet man håller på med direkt, så att men får han bara fortsätta så tror jag väl det liksom. Så han har ju en mantel och axla lokalt då i Anders Eriksson då, som har en 7 VM-guld va, och det är klart dit kommer man väl inte kanske sådär, men det är ju ändå våra stora affischnamn, så att det vore jättekul att se Albin, tycker jag, i en full man kan göra en full VM-satsning. Det var kul att se hur länge räcker till där.
Och medan vi ändå är där och bara nuddar, innan vi fortsätter med Albin, kan du inte ge dina tankar kring Anders Eriksson också?
Jo, det kan jag väl göra också. Jag har ju följt, vi kan väl först nämna då, om vi får slå oss i bröstet lite själva, att Anders Eriksson är ju den. Jag tror att vi har ju våran förnämliga pris då, som heter SLA-plaketten, som har delats ut till den bästa idrottaren ända sedan 1945. Och det har ju Anders vunnit, han vann ju den under sin storhetstid. Jag tror han har 4 stycken plaketter hemma då liksom. Och Albin vann den ju också här för 2 år sedan då när han vann både Gotland och Kåsan. För då var ju även Gotland, hade ju då samlat ett starkt internationellt startfält där man trodde att de skulle åka ifrån de här svenska förarna ganska enkelt. Men det visade sig, det gjorde man ju inte. Så att... Nej, men så är det så att Anders har ju en fantastisk karriär givetvis och är ju en stor profil, och jag tror utan att kunna exakt att han har nog en stor del av att, för att man får inte glömma att bakom Albin så har vi ett gäng duktiga unga förare också som är med och slåss under det här, och jag tror att där är han säkert, har både hjälpt till och varit en stor inspiration för dem, så att det är det här igen, idrott, kultur, förebilder är väldigt, väldigt viktigt, och Anders är mycket fin sån.
Ja, jag kan bara instämma. Anders är verkligen en stor profil inom det här, både för den lokala enduron och för enduron i stort skulle jag säga. Så att många drar nytta av det som har gjorts tidigare, och Anders har ett stort lass i det.
Den här säsongen har Albin Elofsson i alla fall slagit till med en andra plats på Gotland. Yes. Och en seger i SM, en totalseger i SM.
Precis.
Hur skulle du sammanfatta hans säsong, Erika? Är han nöjd? Ser han det som en framgång?
Ja, men det får han väl göra. Han har ju knutit ihop det som sagt på SM och tagit sitt första seniorguld där. Och det är, ja, 25 år gammal. Det är klart att det måste sitta bra att det kom till slut. Han har ju haft lite knaggligt fram, ja, från och till sådär, och lite skador har stört och sådär. Ja. Men den här säsongen har det ju gått bra. Så.
Nu säger ju Albin, som vi hörde här, att SM-guldet i år inte är den tyngsta meriten i hans karriär, men man ser ändå på honom efteråt hur mycket det betyder för honom.
Mm. Jo, men absolut. Ett SM är ett SM, så är det ju. Mm. Och det är ju många tävlingar som räknas in i ett SM-guld. Det är ju en serie på det sättet så, men jag förstår ändå om det kanske inte är det allra tyngsta. Så, ja. För något år sedan här så vann han både Kåsan och Gotland samma år, vilket han var den fjärde någonsin att göra, så att det är klart att det är stort. Sen har han gjort det bra internationellt också på Six Days här lag-VM. Där han var stambaste junior för något år sedan, även om det inte är riktigt lagmässigt. Och sådär. Så att det finns absolut grejer att plocka fram på meritlistan där.
För det finns en kul grej där också, som jag förstår det. För att när han värdesätter högst, det är säkert här när han vinner både Kåsan och Gotland samma år. Och det kan man ju också prata om Anders förut här, Eriksson. Han har ju inte vunnit på Gotland. Överhuvudtaget, det är ju vad han saknar i sitt bälte liksom, och det tror jag han tycker själv är lite sådär, alla de här vill ju vinna det liksom, så är det va, för även och, men den är, det är ju så mycket massmedialt och direktsändningar i tv och allt möjligt så att, nej, av någon anledning så har han, och det visar ju också vilka små marginaler vi pratar om liksom, han har 7 VM-guld men han har ingen seger i Kås eller i Gotland, så är det.
Vi pratar om Anders Eriksson, vi pratar om Albin Elofsson. Det är väldigt duktiga förare, och det här är en fråga som jag har ställt till dig tidigare, Erika, som jag har funderat över, som jag bär med mig och som jag har bett dig undersöka lite egentligen. Och det är, vad är det som gör en bra förare egentligen? Vilka egenskaper krävs egentligen?
Det är ju en härlig fråga såklart, och den är väl inte helt enkel att svara på rakt av, men timing framförallt. Det är mycket som ska stämma, mycket ska klaffa liksom, så är det ju. Jag har hört mig för med lite förare och hört vad de själva anser är de viktigaste delarna i det här. Och fysisk och mental styrka nämns såklart. Båda är ju oerhört viktiga. Sen är det ju att ha känsla på motorcykeln och kunna liksom hantera det, att man kör motorcykeln, att man inte åker med liksom. Man behöver ha en hög lägstanivå, man behöver vara målinriktad. Fokuserad, kunna hantera press om vi kommer till tävlingar och mästerskap och sådär. Men ja, det är mycket som ska klaffa som sagt. Så att, lite tur på det också såklart. Så att, ja.
Är det inte så också att det krävs väl också att man har en bra uppbackning kanske också. Med bra maskiner och bra människor runt omkring sig också. För att annars är det väl ganska svårt, framförallt om man ska upp och slåss på den högsta nivån på att ta VM och sånt. Det krävs ju rejäla satsningar, rejäla uppbackningar. Så är det väl i all motorsport och så är det va. Så att, och det kanske inte riktigt har, som att Albin har väl kanske inte riktigt varit där än då. Han har väl varit och snuddat på det, men har väl inte lyckats genomföra det. Så att han vore väl värd att få riktig chans tycker jag.
Mm. Visst är det så. Motorsport är ju på det sättet en enmans, och ja, kvinnor också såklart, en individuell sport när man väl är på banan och kör. Men det krävs ju såklart uppbackning och ha bra folk runt sig, så är det ju.
På damsidan som vi ska kliva över till här nu, så har det ju börjat hända grejer den här säsongen.
Det kan man väl lugnt säga. Ja.
Matilda Ahlström, Ella Bengtsson, Linnea Åkesson, Hedvig Malm.
Mm.
Det dyker upp massa nya spännande förare.
Ja, absolut. Jag tycker det är fantastiskt kul att se vad som händer lokalt här på damsidan framförallt. Vi har ju, ja, kollar man på dam-SM så har Linköpings Hanna Berzelius tagit de SM-gulden de många senaste åren, om man säger så. Hon har varit helt överlägsen där. Men i år så var hon flitigt uppvaktad av Hedvig Malm. Hon tävlar för Försvarsmaktens enduroklubb. Har flyttat till Varola faktiskt här under sommaren för att kunna satsa på just enduron. Och visar att hon verkligen kommer kunna vara med och utmana där. Hon var med och slog som SM-guldet i år och det var faktiskt helt jämnt i ledningen inför sista deltävlingen i Töreboda, men Hanna Berzelius var snäppet bättre där och tog hand om guldet för sjätte året i rad.
Just det. Hedvig har flyttat till Varola nu. Är tanken, vet du om hon ska köra för en lokal klubb här framöver? Eller?
Hon har flyttat hit för att satsa på enduron. Hon kör mycket tillsammans med flera förare från området här, både från Skövde och Tibro vet jag. Sen får vi väl se vad som händer med klubbbyten och grejer fram på här, men just nu eller den här säsongen så har hon kört för Försvarsmakten, men det är klart att det inte skulle sitta fel att se henne, ja, se FMCK 7 eller Tibro MK bakom hennes namn i startlistan nästa år, men vi får se hur det blir.
Hon har flyttat, är inte så Erika, ganska långt va? Var kommer hon ifrån?
Ja, men visst är det så. Hon kommer från Norsjö i Västerbotten här, norr om Umeå, och har flyttat till Varola nu för att kunna satsa på det här. Och det är ju jättestort och det är ju verkligen ett fint betyg för Skaraborg här att ja, enduron har en sån stor del i Skaraborg här.
Ja, det är ju grymt. Alltså, då visar vilken inställning liksom. Man tar och flyttar 100 mil liksom, för att kunna satsa hårdare på enduro. Det säger ju lite grann, tycker jag.
Mm. Jag pratade med henne under SM-säsongen här och hon sa ju det själv att för att kunna ge den en ärlig chans så behövde de flytta hit och det går inte att bo där uppe där det snö större delen av vintern jämfört med vad vi har här. Och här är helt andra möjligheter och förutsättningar för att kunna köra helt enkelt och kunna bli bra på det.
Vi ska lyssna på en till intervju. Det är inte Hedvig Malm du har pratat med nu, Erika. Det är Matilda Ahlström.
Yes, ännu ett namn som har verkligen tagit kliv upp här i år och hon bjöd på en riktig skräll om man ska vara ärlig för en månad sedan här när hon gick och vann damernas elitklass på Gotland. Gotland Grand National. Så ja, hon spöade både Hedvig Malm och Hanna Berzelius som jag själv hade som de två favoriterna i loppet. Så ja, jättekul.
Vi lyssnar på hur Matilda låter här.
Men då Matilda, vi går rätt på rakt på sak här och tar upp det som är säsongens stora skräll skulle jag vilja påstå. Det blev seger i Gotland Grand National här för en månad sedan. Vad säger du om den tävlingen?
Ja, det var väl oväntat. Nej, men det var kul. Ja. Det var inget som jag hade föreställt mig att vinna. Utan jag var lite för att träna och liksom ha kul att träffa lite folk och så. Och såklart pallen var väl någonting som man alla siktar på. Men vinst var väldigt långt bort. Och sen när jag kom i mål och hade vunnit så var det ganska ofattbart. Men alltså, det är ju riktigt kul och även att folk som sagt säger att det är en skräll. För att folk hade inte ens räknat med att jag hade varit med på pallen. Liksom.
Mm, precis, ja, men det var ju också en kontrollerad seger. Det blev ju seger med stor marginal här och det... Jag imponerar på många framför tvn som satt hemma och följde det här stora loppet såklart. Så hur stort väger den här segern i din karriär så?
Självklart så är det väl den största så liksom USM i enduro betyder inte så mycket med andra platser utan det här är någonting som liksom sänds på tv. Det är något helt annat än de här andra tävlingarna som liksom går. Nu är det även folk som aldrig kollat som liksom kollade på liksom tv och såg enduron liksom. Mm. Och att folk liksom runt om så det betyder väl jättemycket liksom när folk som annars inte kör även har liksom fått reda på det och liksom det har blivit lite mer uppståndelse kring det. Det är jättekul.
Mm.
Och det betyder ju mycket såklart.
Du har ju fått fin utmärkelse på motocross-sidan här i år också. Det blev årets rookie i damklassen i motocross-SM. Vad säger man om det?
Jo, det var jättekul. Det var något som jag hade siktat på. Så jag försökte träna in då till att faktiskt ha en chans till att bli det. Så att, det var bara göra det bästa av situationen. Liksom, och träna på. Jag kände att under sommaren då att jag hade fått hyfsat mycket hojtimmar. Jag kanske skulle behövt lite mer men inför premiären där. Men att sedan ändå bli utsedd till det är... jättekul efter allt man har kämpat med liksom förut, så det är jättekul liksom. Och det betyder ju också för någonting.
Ja, men förstås. Du är en av få tjejer som ändå kör både motocross och enduro och framgångsrikt här nu då. Hur går det att kombinera de två sporterna?
Ja, det har börjat bli lite problem nu då efter med Gotland, men jag står fortfarande fast i mitt beslut om att hänga kvar på krosssidan i alla fall för tillfället, men kanske ändra tanken lite där med enduro och köra något enduro efter om det är så att jag väljer att skaffa en enduromotorcykel nu då när jag tar körkort framöver, men annars så är det ju det krockar ganska mycket och man får ju precis bestämma sig vad man vill och just nu vill jag väl kunna visa vad jag går för på krosssidan mer och liksom kunna komma ut lite mer internationellt, men självklart som här SM och sånt så kan man ju alltid vara med och ställa upp liksom och se vart man kommer, men det är inget sånt som jag tränar, utan det blir ju tävlingarna i princip som jag ställer upp på som är min träning liksom på en bil. Så att det är ganska tydligt vad jag satsar på, men man får ta lite av båda liksom.
Så låter Matilda Ahlström. Erika, hur förvånad blev du när hon gick hela vägen på Gotland?
Förvånad, det måste jag säga. Jätteroligt att hon kan komma från ja, ingenstans egentligen i de här sammanhangen och vinna liksom både kontrollerat och stort. Sådär. Men jag får väl säga att jag trodde inte på det. Det var kul att hon var med i början där uppe, tänkte jag. Men jag trodde väl lite att hon skulle dala. Så ja, men jättekul att hon höll ihop det.
Ja, men jag tycker att det är en helt fantastisk grej liksom att 2020 då ändå i de här stor sport och liksom direktsändningar i tvn, jag vet inte, sände väl en, de här 4 timmar någonting. Och att man då kan komma liksom i stort sett totalt okänd för egentligen alla de här experter och sånt, så hävde jag att hon var okänd. Det var ju till och med så här när man satt och följde det på tvn, de har ju någon sån här GPS-puck på sig, de här favoriterna där man kan följa och åka. Hon hade ingen sån, ingen visste ju vem det var ju de andra hela tiden. Och sen kommer i mål och då är det ju i princip, kanske överdriver något, men det är mamma och pappa som står och tar emot liksom. Det är inga stora stall och grejer. Nu pratade jag om det lite grann förut att det krävs stora satsningar och sånt. Men det är helt underbart att fortfarande dessa tider att det går. Det tycker jag visar på att idrott kan vara helt fantastiskt. Att det fortfarande finns utrymme för sånt här i all den här kommersiella världen och allt vad vi pratar om. Alltså det, ja, det är en höjdare.
Ja, det är fantastiskt. Det, när man pratar just om Gotland så många förare nämner ju det som en stor viktig tävling för att det är så stort utrymme medialt och det är betydelsefullt på det sättet. Och, ja, jag var hemma hos Matilda några dagar efter hon hade kommit hem från Gotland här och hon tog fast vid sin ståndpunkt där att nej, det var kul att köra och det var mest en rolig grej och sen var det ju jättekul att vinna liksom, så att det är kul att man inte blir för stor på det heller utan att det är det där.
Och som du sa till henne när hon pratade om här, hon kör fortfarande både enduro och cross.
Mm. Eller hon kör väl motocross. Det är väl det som är hennes huvudnummer om man frågar henne själv. Sen har det blivit någon enduro-tävling här då som Gotland som uppenbarligen gick bra. Nästa säsong blir det motocross-satsning säger hon och kanske något inhopp på enduron. Vi hoppas att det blir något SM såklart och att hon får vara med och slåss där uppe. Det vore kul att visa att det inte var en engångsföreteelse det här på Gotland.
Sen är det väl så, om man ska vara lite rättvis också mot när vi pratar om de här sakerna, att Gotland, Grand National, är ju väldigt speciell tävling. Och jag har i alla fall den uppfattningen jag har hört tidigare att den crossförarna har kanske lite lättare att hänga med här än de skulle åka novemberkåsan.
Mm.
Det är lite mer den typen av bana då. Så att man ska inte lägga för stor press på när man, Matilda Ahlström heller på det sättet, utan det här var en ganska passande uppgift. Och vi har ju en kille, inte härifrån, Mats Lappen Nilsson, som har vunnit det här massa år och han var ju otroligt duktig crossförare också. Så att det är väl lite så. Kanske lite försvar för Anders Eriksson också som inte har vunnit på Gotland.
Ja, men Gotland har ju alltid varit lite i crossförarnas endurotävling, det får man säga. Långcross på Gotland liksom, men det, ja, det är stort ändå såklart.
Kan du lyfta fram någon annan skräll, något som har förvånat dig?
Det är väl att det blev en hel SM-serie skulle jag säga, med ändå 4 tävlingshelger, varav 6 deltävlingar då. Så det var ju kul framförallt att det gick att genomföra en hel säsong, så det får jag väl säga är det stora så.
Tibro, lag SM-guld.
På motocross-sidan, precis. Det är också en liten skräll, absolut. Sen måste jag väl säga att cross-säsongen blev ju betydligt mer bantad än enduro. Det blev på individuell nivå så blev det en SM-serie med 2 deltävlingar. Det brukar vara 7 deltävlingar. Jag kan ju tycka personligen att det är lite snålt att bara köra 2 deltävlingar och kora svenska mästare utifrån det. Men det är en personlig åsikt. Det gjordes i alla fall. Och
man skulle inte ha korat en mästare kanske, eller vad känner du?
Ja, men skulle och skulle, jag vet inte, man kanske skulle kört det som någon annan typ av statustävling istället då, och inte kallat det för en SM-serie. För en SM-serie på 2 deltävlingar, det tycker jag är lite, ja, det blir lite haltande när det brukar vara 7 deltävlingar som sagt, men
Är det Tibros guld i lag SM som är höjdpunkten på cross-sidan den här säsongen?
Det skulle jag absolut säga. Lag SM körs ju som en deltävling, eller som en tävling. Och har så varit de senaste åren. Så det blev ju egentligen fullskaligt i år. Även om det utlystes med kort varsel att det skulle bli ett lag SM. Men Tibro tog sin 4:e raka medalj i lag SM. Och ja, det blev guld i år. I fjol blev det silver. Året innan blev det guld. Innan det var det brons. Så att de är absolut starka på lagsidan, så det får man ju ge dem.
Och det finns ju en enorm, jag var inne på det förut, en enorm tradition liksom med den här motocrossen i Tibro också. Och det är ju kul då att man fortfarande är med då. Och man har ju en fantastiskt fin bana också. Sen så var det ju tråkigt allt det här som hände då med när crossgymnasiet där försvann här för ett par år sedan från Tibro. Men det är ju ändå ett fäste liksom. Så man hoppas ju verkligen att man orkar och jobba och köra vidare helt enkelt. Men det verkar ju så. Det ser ut så.
Vilken crossförare har imponerat mest den här säsongen, Erika, ur ett lokalt perspektiv?
Lokalt perspektiv så, ja, Matilda Ahlström får vi nämna såklart, årets rookie på damsidan. Hon blev femma. Strax efter henne så blev klubbkollegan från Tibro, Hilda Sjöberg, sexa. Det får man ju absolut nämna, även om det bara var två deltävlingar. På herrsidan så är det väl Fredrik Theorell skulle jag säga som har stuckit ut lite så. Han blev sjua individuellt i MX1-klassen och var med i laget när Tibro tog guld. Så att han får väl få den, ja, den utmärkelsen om vi ska välja någon så.
Är det så, Erika, att de här killarna som Theorell och de här, att de har kommit utifrån till Tibro via crossgymnasiet och sen blivit kvar på något vis i klubben, eller?
Jo, men så är det. Det är ju många, många med Fredrik där som har gått crossgymnasiet i Tibro och blivit kvar, så att säga. Så det är absolut inte ovanligt, skulle jag säga, av de förarna som kör för Tibro just nu.
Ja, här får man ju se vad det betyder för återväxten på sikt nu, när man inte har ett crossgymnasium längre. Men som sagt, jag vet ju att man jobbar i klubben och man jobbar med ungdomsverksamhet och alltihop. Och det finns ju både kunnande och tradition, så att jag är inte speciellt orolig för dem.
Innan vi lämnar motorsporten här, Larsson, kan jag inte få fråga dig om du har något särskilt starkt motorminne från dina år på SLA-sporten? Du måste ju ha bevakat mängder av tävlingar och intervjuat mängder av vinnare och så. Är det någonting som du minns tillbaka extra starkt eller något som sticker ut?
Ja, men det finns ju en hel del grejer så där, även om inte jag är ju inte den där stora experten då, men det är klart att man har hamnat på mycket. Och jag kommer ihåg i Skövde på när vi hade på 90-talet, var ju sån här stadionkross. Det är ju idag där, vad ska man säga, i närheten av arenan där på det stället, i parkeringsplats där idag. Och då var ju stora delar av eliten med liksom. Den här Marcus Bubben Hansson, de var ju världsmästare och då var ju Sverige enormt starka liksom. Peter Hansson får inte glömma heller liksom. Han är ju fortfarande en stor person och sonen för ju hans tradition vidare, men också en väldigt stor profil. Och när man pratar om åktalang så tror jag att Peter Hansson slår det mesta liksom, det tror jag. Och vad ska man ta mer? VM:et pratar jag om, var ju, jag har VM förut enduro. Hade jag ju faktiskt förmånen på att fick vara prisutdelare till och med i någon klass där. En kille från Nya Zeeland har jag för mig och sådär. Så att, nej, men det är kul grejer. Så att, visst, man präglas ju lite av den här, av det som finns, så är det ju definitivt.
Erika, kan du välja ut ett favoritminne inom motorsporten? Någon tävling som har satt extra avtryck hos dig?
Det är absolut premiären av AMA Supercross på Angel Stadium i Los Angeles för några år sedan, eller ett antal år sedan just nu, med många, många tusen på läktaren, och vi drog igång Supercross-säsongen. Jag stod som ensam tjej med fotoväst på inneplan och fick följa världens största stjärnor där inne, så att det slår absolut det mesta. Sen motocross-VM i Uddevalla, det är alltid en stående höjdpunkt varje år, även om det blev inställt i år, men vi hoppas vi är tillbaka där nästa år igen.
Själv har ju bara ett riktigt motorminne, och det är ju alltså Kyrketorp, där man har kört speedway för. Nu är ju min kunskap svag även där, men det minns jag ändå tillbaka med fina känslor i kroppen. Min farfar brukade ta med mig och jag får ofta höra om vilka som har vunnit och sådär.
Ja, precis. Men det är till och med varit så pass länge sedan. Jag har till och med skrivit om på 80-talet innan det försvann. Det kändes så att det är väldigt speciellt. Jag körde ju på den 1000-metersbanan. 1000-meters sandbana heter det väl på den tiden. Och det var ju enorma folkfester då. Då på slutet kanske det bara var ett par till tusen, men det var betydligt högre siffror. Så att det där är ju, jag har ju också träffat några gamla legendarer och intervjuat. Och det var en som hette Sven Falkeby, han gick borta så många, många år. Men det är såna här riktiga profiler liksom, så att det har funnits. Så att det tror jag också har betytt mycket för motorintresset helt enkelt. För det har ju alltid varit stort.
Ja, vi får ju verkligen säga att vi är på rätt ställe för att få frossa i motorsporten, om man säger så. Enduron är ju verkligen så starkast i Skövde, Tibro och även Karlskoga skulle jag framhäva, om vi ska välja de starka korten så. Så att, nej, men det är kul. Vi är på det stället.
Motor, motor, motor. Nu ska vi avrunda det här avsnittet med lite handboll. IFK Skövde har den här veckan både slagit Kristianstad på bortaplan, blivit av med Christian Jakobsen Stranden och fått hit ersättaren Bjarni Valdimarsson. Ska vi börja med matchen mot Kristianstad, Larsson? Du såg den?
Absolut, vi har sett den, både jag och Rika såg den i helgen. Och nej, det var ju otroligt starkt gjort alltså, att göra det speciellt. Men vi pratade ju om det liksom förra veckan, att vi behöver nog få tillbaka några spelare här om de ska klara av det här. Men det fick de ju inte. Jack Turin kom ju visserligen ombytt, men bara till uppvärmningen. Vi spelade ju inte en sekund sen, så att man hade ju samma laget, så att ja, man sitter ju där, man ska inte vara negativ, men man sitter ju liksom bara och väntar egentligen på att, aha, när ska de komma i kapp nu då? Men det gjorde de ju inte, va? Så att mycket, mycket väl genomförd match av IFK Skövde, det måste jag säga, där man också kan glädjas ut åt de här unga gardet också. Jag har ju varit inne på det tidigare då, det var ju lite sådär, folk undrar ju liksom vilka byten som gjordes, varför man spelar med det och det och i början, men det, man sa ju det då att man måste ju låta de här killarna spela, det kommer man ha väldigt nytta av. Nu har det bara gått ett par matcher till, men jag tycker man redan ser det liksom, att man kliver in på ett bra sätt utan någon större respekt, så att nej, det där var riktigt imponerande faktiskt.
Och nu ska man möta Varberg här hemma på lördag. Man gör det med en ny vänsternia, som sagt. Bjarni Valdimarsson, han anlände till Skövde på tisdagen, va?
Han anlände till Skövde på måndagen.
Ja.
Men var i arenan på tisdag. Jag och Linus Hellman var där och träffade honom. Och ja, han var förväntansfull. Såg fram emot att få spela handboll igen. Den isländska ligan har haft, ja, den ställdes in, eller om den, ja, den pausades för några veckor sedan här, så han har inga matcher i kroppen riktigt sådär färskt, men han hoppas att det ska gå så snabbt som möjligt att komma igång och ta en plats i laget här och ja, bli en Skövde-spelare och göra det bra helt enkelt.
Vi vet ju inte så mycket om honom, vi har inte sett honom spela så mycket, men det kittlar ändå lite när det kommer en utländsk spelare under en säsong som ska, ja, kanske kliva rakt in i laget.
Ja, absolut. Det gör det ju. Man vet ju vad han håller på med. Man tappar en spelare och så vill man ersätta den med en annan. Och det är väl hårt kanske att säga så här, men det är klart att han ska skolas in och så vidare. Men värvade spelare utifrån, de är ju egentligen här för att leverera från dag ett egentligen. För att den kan man inte hålla på liksom och vänta på en hel säsong, även om man alla ska ha skälig tid att komma in i det här. Så att jag vet inte riktigt vad man ska ha för, inte för stora förväntningar mot Varberg då, men jag tippar på att inom ett par tre matcher så får vi nog se vilken nivå han ligger på, det tror jag.
Hur pratar han med lagkamraterna? Är det lika engelska eller kan han någon svenska?
Ja, ingen svenska i nuläget. Jag pratade lite med Signell igår där också, Henrik, tränaren. Han sa att Valdi här då är, ja, han är beredd att lära sig svenska och har redan snappat upp lite ord sådär. Men pratar inte svenska i nuläget, så vi får väl se. Jag frågar vad som kommer hända på timeouterna framöver här, om det blir engelsk snack där nu, men de ska köra på som vanligt på svenska och så får de kommunicera med honom före eller efter där också. Så att vi får se, vi kör engelska i nuläget.
Nu är det ju som det match igen då, Varberg hemma. Den blev väl som ett underred, den kanske inte ens går att spela på för att Skövde är så stora favoriter. Och såg hur det gick, så att ja, lite underredvarning tror jag det är, även om jag tror att man även har lärt sig av de här plumparna då. Så är det väl, för Varberg har väl också visat mellan varven att även om man ligger där nere så är man med och matchar och serien är ju ganska jämn. Vi ser ju märkliga resultat av den. Jag slår Alingsås med 11 mål och sen slår Alingsås Kristianstad. Så att det finns ju ingenting som känns givet.
Det blir spännande. Vi får anledning att återkomma.
Det lär vi göra.
Grymt.
Gör vi.
Tack så mycket för idag, hörni.
Tack själv.
Tack själv.
Ses nästa vecka.
Det gör vi.
Den här podden spelades in i poddrummet hos Rikstrand och Company i Skövde.